Hanna Blom heter jag från Sävsjö, om det är någon som inte känner igen mig. Jättehärligt, tack för inbjudan att få komma hit. Det är alltid härligt att få förkunna Guds ord. Och i de här väldigt speciella tiderna som vi lever i just nu så är det ju lite mindre av den varan för Marcus och mig nu. Vi är lite strandade, inte hemma ska jag säga, men hemma i Sverige. Och det är ju lite som att ta de här saltvattenfiskarna och så stoppar man in dem i ett akvarium. Men vi lever än så länge och mår bra. Nej, men det är härligt att få förkunna, att verkligen få predika Guds ord. Att få bara basunera ut sanningen. Sanningen som sätter oss fria, som sätter människor fria. Om det är evangeliska sanningen eller en annan sanning från Guds ord, så är just Guds ord. Och det har ju varit lite, det var ju det som ordet handlar om här som Leif delade. Och faktiskt också tre delar i vapenutrustningen som var mer profetiska än vad de tror. För jag kommer tala en hel del om den ikväll. Det är ju sanningen. Sanningen, vi behöver sanningen. Och jag bara upplever det är en strid om sanningen. I våra liv och i vårat land, i våra församlingar. Och du vet, det står ju att Guds ord är som ett tvegat svärd. Och det betyder att det är vass på båda sidor. Och det kan vara till och med att fienden liksom låter det vara vass på ena sidan, det är okej. Men han vill ta bort udden på den andra, liksom att det bara skär på ena hållet. Men du och jag ska vara sanningspelare. Var och en av oss ska leva av sanningen och vara sanningspelare. Jag känner igen flera av er här ikväll och vi representerar olika platser, orter, församlingar. Och vi behöver vara sanningspelare där vi är satta av Gud. Ja, som sagt, det här lilla budskapet som Rebecca, tror jag att hon heter, som hade väskan med sig här, framförde om rustningen var väldigt profetiskt. De kommer nog tala om liknande saker. För budskapet som Gud har lagt på mitt hjärta för den här kvällen eller eftermiddagen, vi vet inte riktigt, det är väl olika, en del är eftermiddag för en del är kväll. Ett folk som är rustat. Och jag fick det bara damp ner så snabbt i mitt hjärta när vi fick det här liksom tillfället, att det är det som jag ska tala om. Det är det Gud vill att föra fram till dig, för han visste också att du skulle vara här den här kvällen. Och vi vet att vi lever i en väldigt speciell tid, och inte bara på grund av corona och annan fruktan och sånt som råder just nu i vårt land och hela världen. Men det är verkligen sista tiden också som vi lever i. Och då behöver Herren, han söker efter, han ropar efter, han behöver ett folk. Och där ingår du och jag som är rustat. Och vi behöver se hur läget är i våra liv, i våra församlingar, i vårt land. Vi behöver liksom, precis som läkaren, så om man går till en läkare så behöver han ställa en diagnos, en sann diagnos, för att också kunna ge rätt medicin. Och vi får inte vara rädda för att ha öppnade ögon, att våga se att det faktiskt är ganska illa ställt med vårt land. Inte med ditt liv då, men alla andras. Men att vi behöver förstå det. Men vi behöver inte stanna där. Vi ska inte stanna där och älta det här med kanske corona och fruktan. Eller även andra saker som har smygits in i vårt land. Utan vi ska höra och se vad Herren vill göra. Och då komma med den medicinen. Och generellt är ju alltid medicinen Jesus och evangelium och Guds ord. Men också mer specifikt. Vad vill Gud att du ska göra i en tid som denna? Och då är det viktigt att vi är rustade. Och jag tänker på Bosse Järpehags sång, Vi ger våra liv. Och jag vill börja med den, och sen har jag bett Annika att sjunga den efter min förkunnelse här idag. Och jag ber att det ska få bli våran bön. Att det har varit min bön. Den här sången har jag spelat och försökt att sjunga, för det är lite svåra tonarter under veckan här. Men jag ber att det ska få vara våran bön här idag. Och någonting vi tar med oss härifrån. Som att vi får bli de här som vi ger våra liv. Och sången går så här: Herren söker ett folk. Han ser över jorden för att finna dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Som inte vandrar sin egen väg men följer honom. Som vet att de är kallade för denna tid och inte ser sig tillbaka. Herren söker ett folk som är rustat för striden, som är redo att gå och tjäna honom i den yttersta tiden. Som säger: Herre, här är jag nu för att göra din vilja. Det finns inget annat liv för mig och ingen väg tillbaka. Och refrängen: så vi ger våra liv, vi ger dem till dig och håller inget tillbaka. Ja, vi ger våra liv på stridsfältets höjder. Vi vill ge våra liv, vi vill leva för dig. Och då har jag några frågor. Finner Herren det som han söker? Och i så fall, var finner han detta folk? Vad innebär det att vara rustad för striden? Vad innebär stridsfältets höjder? Och är eller vill du vara ibland detta folk, med bland detta folk? Och det första då är ju att Herren söker. Han söker, och precis som den här sången innehåller en del av det här, så är det från andra krönikeboken 16:9. En känd vers för många av oss. Till Herrens ögon överför hela jorden. Det är många människor det. För att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Just nu så överför hans ögon, den här, det är ju inte hela jorden, men det är en liten skara. Men han överför hela tiden, hans ögon liksom söker. Var kan jag finna människor som jag kan få rusta för den här tiden, som är redo att gå, som vill ge sina liv? Just nu ser han på dig. Och du vet, det han söker, det är inte en lång, liksom ett stort visitkort, stort som ett A4, eller en lång lista av kvaliteter som ibland är på så här jobbansökningar eller när de söker arbetare, utan han söker hjärtan som ger sig hän. Och jag vet inte hur det är med dig, men det är någonting vi bara kan bestämma oss för. Och bestämmer man sig för det, då är du utvald här idag. Om du har ett hjärta som ger sig hän. Och när man slår upp ge sig hän eller vara hängiven, så betyder det att vara engagerad. Är du engagerad i det Gud är engagerad i? För hängiven är inte om att bara sträcka sina händer i lovsången liksom, eller be högst och längst. Det kan ju vara hängiven det också. Men det handlar om att vara engagerad. Är du engagerad i det som är viktigt för Herren? Det som Gud är engagerad i. Det är det att vara hängiven. Att ge sin tid och sin uppmärksamhet, sina tankar, sitt fokus till det som är viktigt för Gud. Det betyder också trogen. Och jag gillar det ordet. Tänk att få vara trogen Gud. Var finner den här trogna skaran som ber och ger inte upp, och som betjänar och som älskar både Herren och människor, som inte ger upp? Då är man trogen. Engelska, när man läser versen, så står det att man är lojal. Det är ju också trogen. Att man är lojal Herren, att man är lojal hans ord. Och i Amplified så står det: vars hjärtan helt är Herrens. Istället för hjärtan som ger sig hän, så står det: vars hjärtan helt är Herrens. Är hela våra hjärtan Herrens? Eller älskar vi honom bara med frälsningsrummet, så vi garanterat får komma till himlen en dag? Eller är hela våra hjärtan Herrens? Är han våran Herre? Eller är han bara våran frälsare? Det är väldigt stor skillnad. Jag vet att Jesus var min frälsare fram till jag var 20. Jag växte upp i en kristen familj. Men när jag var 20 så mötte han mig. Jag hade en besökstid av Herren, och då gjorde jag honom till Herre. Jag lämnade över nycklarna liksom till mitt liv och sa: nu äger inte jag mitt liv längre. Du får allt. Och sen dess, snart 20 år, så har han haft mitt allt. Mitt allt. Vars hjärtan helt är Herrens. Att vara hängiven betyder också självuppoffrande. Och fy, vilket ruskigt ord. Och i Sverige så bara, liksom där det pumpas ut: unna dig själv, tänk på dig själv. Och så är Bibelns budskap egentligen tvärtom. Ta upp ditt kors. Förneka dig själv, lev självuppoffrande, och ändå vet Herren att det är det bästa för dig och mig. finns inget bättre liv än när man ger sitt allt, liksom, hela hjärta, hela liv och gör Jesus till Herre. Det finns inget bättre liv. Och just nu så överför Herrens ögon hela jorden. Han överför ditt liv just nu. Och se på ditt hjärta. Det människor inte kan se, det ser Gud. Han ser rakt igenom. Han längtar efter dem som är villiga att gå. Och jag tänker på Jesajas möte, Jesaja 6:8. Där säger Jesaja, jag hörde Herrens röst. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag tror att om vi bara stillar ner oss i detta brus och liksom stress och allt vad det kan finnas i våra liv och i vårt land, så kommer vi också höra samma röst som Jesaja hörde. Vem ska jag sända? Vem finner jag som har ett hjärta som ger sig hän? Vem finner jag som är villig att leva sitt liv för mig? Återigen så behövs det inte en lång lista, utan bara att vi är villiga. Att vi gensvarar på ropet. Att vi lyssnar in Guds röst. Att vi lyssnar in Guds rop, men också gensvarar på det. Herren söker, och det andra är han söker ett folk. Att utbreda Guds rike är inte one man show. Det ensam är inte stark. Utan vi behöver varandra, och Gud behöver ett folk. Han söker efter ett folk, och han behöver ett folk. Jag tror att tiden, och jag tycker redan att man ser det, liksom, att det börjar gå ut, eller alltså inte ut utan ner för mig just det här. Att det är vissa stora namn liksom, inom, även inom kristenheten. Utan Herren söker ett folk. Han behöver alla man och alla kvinnor på däck. För att göra arbetet. Och därför kan vi alla vara inkluderade här. Alla, det spelar ingen roll. Tänk inte på det som man har som svaghet eller brist. Eller. Herren ser inte det. Han ser till om vi har hjärtan som ger sig hän. Han ser till dem, hör vi ropet ifrån himlen? Är vi villiga att gå när han söker folket? Matteus 22:14, till många är kallade. Men få är utvalda. Och i Svenska kärnbibeln, min nya favorit, du som har hört mig. Det är ju den här nya svenska bibeln som har kommit i Nya testamentet. Som är som Amplify fast på svenska. Där står istället för få är utvalda. Så står det få har valt att lyda. Tänk att alla är vi kallade. Många är kallade. Vi är allihopa liksom har samma möjlighet och chans. Men få väljer att lyda, att gensvara. Man kan höra ropet söndag efter söndag och liksom i bönekammaren däremellan. Vem vill gå? Vem vill vara min budbärare? Man kan veta att Gud ser liksom mitt hjärta. Men vem är villig att lyda? Tänk att Jesus själv säger få är utvalda eller få har valt att lyda. Och dessvärre skulle jag säga att det är lika sant idag. Det var inte bara på Jesu tid, utan det är så idag. Men du kan vara en av dem, jag kan vara en av dem som väljer att lyda. Som väljer att gå, som väljer att gensvara på det här himmelska ropet. Lukas 10:2 säger Jesus, skörden är stor, men arbetarna är få. Samma ord. Det är arbetarna är få. Många finns det som vill ha välsignelserna. Många finns det som söker Herrens händer, det han kan ge. Men få är de som söker hans ansikte. Få är de som, många vill söka liksom upplevelserna. Det är väldigt populärt att söka profetiska upplevelser nu. Och jag säger inte att det är fel med allt det här. Jag älskar det profetiska. Men jag tror inte vi ska söka det. Eller söka välsignelsen. Eller söka det ena och det andra. Vi ska söka honom. Och vi ska söka efter att ge istället. Tänk om våra böner kunde förändras. Från att Herre, det här är min lista liksom. En lång lista. Istället för att säga, Herre, här är jag. Gör vad du vill. Ta mig, gör vad du vill. Som Jesaja, som du känner till, gensvarade när han hörde gudomliga ropet. Vem vill vara min budbärare? Vem vill gå? Så gensvarar han. Här är jag! Sänd mig! När jag var 20 år gammal så var det första gången, och jag har bett den bönen sedan dess. Men då var det första gången jag förstod att vi också alla är utvalda. Att Gud har en plan med var och ens liv. Och när jag förstod det, jag hade aldrig hört det innan. Förmodligen hade jag hört något budskap om det i min kyrka där jag växte upp. Men jag hade aldrig hört det. Det är därför Jesus säger, den som har öron hör vad anden säger. Det hjälper inte alltid bara att ha öron, utan vi behöver lyssna så vi hör det här himmelska ropet, så vi hör Guds röst. Och när jag hörde att Gud vill bruka oss allihopa, Gud har en unik plan med oss var och en, inklusive mig, då svarade jag direkt som Jesaja: här är jag! Sänd mig! Ta mig! Och det har varit mitt rop sedan dess. Det enda anledningen varför Gud använde mig och många andra, för att man har gensvarat. Vi måste komma från det där att det är något annat Herren söker. Han söker ett hängivet hjärta. Han söker ett folk som gensvarar, som är villiga att lyda, som säger: Herre, ta mig. Slipa bort det där, allt det där av Hanna som inte bär frukt. Ta mig. Sänd mig, jag är villig. Jag vill vara en av dem. Om det så är få arbetare, så vill jag vara en av de arbetarna. Om det är få som då väljer att lyda, få som väljer att vara bland de utvalda, så är det ju då. För du kan välja att vara bland de utvalda genom att lyda. Men du har den bönen här ikväll. Vad blir ditt svar? Och vad blir ditt svar när livet trycker på? För det är väldigt enkelt när man kanske är på ett möte eller en konferens, eller Gud möter dig starkt i din bönekammare, eller du får ett starkt profetiskt ord och: ja, Herre, här är jag. När Gud kallade mig där på studentrummet i Kalmar för snart 20 år sedan, det var så lätt att gensvara, för Guds närvaro var så påtaglig. Men det har också kostat på sedan dess. Jag har inte alla gånger med ett stort leende sagt: här är jag, ta mig. Ibland har det varit med nöd, på knä, i tårar. Där jag har fått säga: här är jag, förstår inte nästa steg framåt, men här är jag. Ta mig, sänd mig, jag är villig. Och tänk att Jesus säger arbetare. Det är liksom lite, och det var ju tur jag hade kavlat upp ärmarna här idag lite. Det var ju varmt idag. Men en arbetare kavlar liksom upp ärmarna och vill hugga i. Då vill man inte bara ha välsignelserna eller upplevelserna. Det vill vi ha också, liksom. Det ingår i paketet. Men vi vill arbeta. Vi vill arbeta för Guds rikes utbredning. Men Herren söker ett folk som är rustat. Och vi kanske inte är rustade från början, men då vill Herren rusta oss. Han vill utrusta oss. Jag vet, jag läste en profetisk bok om sista tiden, för när jag var ganska, inte nyfrälst då, men när Gud har liksom fått tag i mitt liv på riktigt där i 20-årsåldern. Och i den här boken så ser han det sista tidens strid, och så ser han jättemånga härliga trossyskon som har ett hjärta som ger sig hän. Ett villigt hjärta, men de gick ut i striden utan utrustningen. Och de var så sårade. De haltade fram liksom. De ville bygga Guds rike. Och de var sårade av alla dessa fiendens pilar. Ondes pilar, sa ju Gideon här. De var sårade av livet. Livet kan göra ont. Men om vi tar på oss rustningen. Vi behöver den här rustningen. Det är underbart att ha ett hängivet hjärta. Och det är där allting börjar. Men Gud vill rusta dig. Rusta dig. Och han vill rusta dig. Han vill göra dig redo att gå. Som sången sa, eller säger. Och några saker som gör oss redo, det är att först och främst så behöver vi förstå att det är en strid. Det är en strid som du och jag står i. Paulus manar Timoteus: kämpa trons goda kamp. I 1 Timoteus 6:12. Det kommer att vara en strid om din tro. Både din frälsande tro, men också sen din tro längs med hela vandringen. Det kommer vara en strid om andras tro. Alltså om människors evighet. En strid om varje människas själ och evighet. Och den behöver vi kämpa, den här trons goda kamp. Både för oss själva, men också för att nå ut. Vi lever ju inte för oss själva. Vi lever ju för att få med oss så många som möjligt en dag. en strid över varje människas kallelse och uppdrag. Det finns den här striden och vi behöver vara redo att kämpa trons goda kamp. För att vara redo så behöver vi också känna våran fiende. Djävulen är verklig och verksam. Bara det behöver vi veta. I första Petrus brev 5:8 så står det så här. Var nyktra och vaksamma. I motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Så det är två som söker efter dig. Ständigt. Herren söker efter dig och vill bruka dig. Han söker efter relationen med dig och så vidare. Men vår motståndare, fienden, går också runt som ett rytande lejon. Och söker efter vem han ska sluka. Vem tror du han kan sluka? Om vi inte är rustade. Om vi inte är redo. Om vi inte också vet att det är en strid. Att vi inte vet att vi har en fiende och att vi känner hans strategier. Han har ingen makt och auktoritet över någon troendes liv. Men den här världen är fortfarande i hans våld. Än så länge. Men du och jag, han har ingen makt och auktoritet över dig om inte vi väljer att ta emot hans lögner och tro på dem, bygga på dem. Han har ingen makt och auktoritet. När Jesus vann en evig seger så satt han sig på faderns högra sida och vi sitter här tillsammans med honom. Positionerade med Kristus över alla makter och väldigheter. Så jag har aldrig riktigt förstått det här med fruktan. För vi sitter ju där. Och kommer fruktan så är det bara en känsla, den är inte sann. Avslöja fruktan när den kommer. Det är bara att avslöja. Ibland känner vi rädsla, oro, bekymmer, fruktan. Men avslöja den, för det är fiendens strategi. Och det är därför det är så viktigt att vi behöver förstå det. Känner vi fruktan, då behöver vi avslöja den direkt. För det är bara en lögn. För du och jag har ingenting att frukta. Större är han som är i oss. Än han som är i världen. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Och han har lovat att vara med oss alla dagar in till jordens slut. Till tidens ände. Så vad har vi att frukta då? Men jag säger inte att vi inte känner fruktan ibland. Men vi behöver förstå att det är fiendens pil. Det är fiendens strategi. Och därför är det så viktigt att vi känner hans strategier. Han vill arbeta på att du och jag inte ska tro. Att vi inte ska ta tid med Herren. Eller med Guds ord. Och att vi inte ska lyda. Jag menar, hur många gånger ringer inte mobilen när man har sagt att man ska läsa Guds ord? Stäng av den. Sätt den på ljudlöst. Bara bestäm dig för. Jag har en avskild tid. Kanske plats. Jag tror på det. Att bara vara tillsammans med Herren varje dag. Vi har en strid som vi behöver utkämpa. Och det behöver vi göra uppfylld av Herren. Vi behöver vara i Guds närvaro tills vi bara vet att jag har blivit liksom mindre och Herren har blivit större. Och helst så ska Johanna vara borta och Herren har uppfyllt mig helt. Lyckas inte alltid med det. Ibland sticker det där fram liksom. Det där mänskliga. Men vi behöver förstå att fienden kommer skjuta mot. Om du har bestämt att ta tid med Herren på morgonen. Oj, vad trött du var på morgonen då. Eller ta tid med Guds ord och plötsligt så händer det 1000 saker. Och han kommer också strida mot att hans strategi är att inte få dig att lyda. Jag vet att Gud har en timing, men jag tror många gånger att Gud väntar på oss. Jag tror många gånger så sitter Gud där och väntar på oss. Och så sitter vi och väntar på Guds timing. Men han har sagt gå, lyd. Alltså det finns alltid saker vi kan göra för att lyda. Sen vet jag. Ibland att Herren har vissa saker som man har en timing för som man behöver vänta in. Men jag tror att fienden skjuter på det där. Att vi kan vara ordets hörare och hörare och hörare och hörare. Men så glömmer vi att vara ordets görare. Glömmer att gå ut och bara få betjäna människor. Med både evangelium och kärlek och allt som människor behöver. Bara gå ut och älska människor genom lydnad. Vi behöver också ta på oss vår rustning och använda de vapen som vi har fått av Herren. Vi behöver vara rustade för en tid som denna. Och jag tror att det kommer bli tuffare tider. Och då behöver vi ha rustningen på. Vilken soldat går ut i rustningen eller går ut i striden utan rustningen? Ingen soldat skulle göra det. Ändå är det så många av oss troende som gör det. Men vi har fått en rustning allihopa och vi kan ta på oss den. Vi kan använda de här vapnen och vi strider ju inte på mänskligt vis. Andra Korinthierbrevet 10:3-5 står så här. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Bara det behöver vi förstå med. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reses upp mot kunskapen om Gud. Det finns otroligt mycket lögn i vårt land idag som reses upp mot kunskapen om Gud. Som reses upp mot Guds ord. Mot det som han vill bygga, det som han vill göra. Men du och jag har ju vapnena. Att bryta ner de här tankebyggnaderna. Om det så är som en mur här med tegelstenar så bryter vi ner det i bön och genom sanningen sten för sten tills fästet har rämnat helt. Så att sanningen får sätta människor och inklusive oss fria. Så står det i vers 5. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Vi behöver förstå att fiendens strategi är mot våra tankar. Mot våra känslor. Det är på det själsliga planet. Och vi har den här striden alla att utkämpa. Men då behöver vi ta de vapnena som vi har. Återigen så gillar jag det här uttrycket som det stod i Svenska kärnbibeln om just detta. Att vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det uttrycket som Paulus använde där, de var ju vana vid romerska soldater på den tiden. Det är en soldat som tar fram svärdet och tvingar ner en omedgörlig fånge till lydnad. Det är samma uttryck som när vi gör varje tanke till en lydig fånge. Vi behöver ta fram svärdet, Guds ord. Och tvinga varje tanke som är av fienden, av tvivel, av otro, av negativism och liksom fruktan. Eller vad det än är som kan slå mot oss. Så är vi de här soldaterna rustade som tar fram svärdet, Guds ord. Och tvinga bort de där tankarna. Gör dem till lydiga fångar. Jag gillar den bilden. Jag gillar den här bilden tror jag liksom av att vara en soldat så. Jag gillar den bilden liksom. Tänk att vi får vara, och tänk att vi kvinnor och tjejer får vara med liksom. Det är ju fantastiskt i armén. Men vi behöver också ta på oss rustningen och det är i Efesierbrevet 6:10-18 som jag också ska läsa som de förmodligen läser där inne på söndagsskolan. Den andliga vapenutrustningen. Till sist, från vers 10 då, kapitel 6 i Efesierbrevet. Till sist blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenutrustning. Är bara där. Hela. Vi kan inte bara ha liksom sanningens bälte lite halvt knutet där. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Där har vi det. Han har listiga angrepp. Därför behöver vi vara skyddade med hela vapenutrustningen. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er igen här då, hela Guds vapenutrustning så ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Vad är det för fält Gud har gett dig? Du är från början när Gud skapade dig och mig så skapar han oss till att råda. Inte över andra människor. Men vi ska råda på det fält, det område, den kallelse där vi har fått. Och då behöver vi vapenutrustningen för att behålla det här fältet. Och jag bara upplever att jag stannar till här nu. Kita labba sikimba. Jag bara får ett ord till någon här nu. Det kan vara flera, men kura labba sakando kosiligiba. Rodda labanda. Jag bara hör hur Herren säger så här. Du vet vad jag har kallat dig till. Och fienden har varit där och naggat i kanten på din kallelse. På ditt fält. Shaka sakabola gabalaganda. Men du har makt och auktoritet att bara ta det tillbaka. Det som tillhör dig. Du ska inte backa. Och det kommer inte fattas dig någon styrka, kraft. Det kommer inte fattas dig någonting. Men du behöver ta det tillbaka. Det är som att jag hör Herren säga, kanske har du bett Herren om att han ska göra det. Men du behöver använda din auktoritet. Att ta behålla fältet, ta tillbaka det fältet. Det området, den kallelse, fulla kallelsen. Som fienden har varit och naggat på, som fienden har stulit. Ta det tillbaka. du har makt och auktoritet att göra det. Jag upplevde att det var till någon. Sedan när jag fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälten. Nu har vi redan fått en undervisning av söndagsskolan här. Kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter en beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Vad tre saker här handlar om sanningen. Både sanningens bälte och hur byggs skölden upp. Hur byggs vår tro upp? Jo, genom Guds ord. Det är så tron byggs upp. Och så även andens svärd, det enda som är offensivt. Andra är en rustning defensivt där vi skyddar oss. Men andens svärd, vi behöver använda sanningen på olika sätt, ser ni? Det är en strid om sanningen, vill jag säga igen. Jag bara upplevde profetiskt också när du delade rätt ordet i början här, Leif. Om just ordet och sanningen. Allt annat kommer förgås, men inte Guds ord. Och det är en strid om sanningen. För sanningen är det som kan sätta människor fria. Och det finns bara en sanning, och det är den som är i Guds ord. Sanningen med stort S. Och fienden kommer vara där och försöka få oss att liksom falla och tumma lite. Kompromissa på sanningen. Till och med bland i våra liv och i våra församlingar. Men vi behöver stå upp för sanningen. Leva av sanningen. Andas sanningen. Tala sanningen. Tack Jesus. Djävulen är lögnens fader. Och han vet vad som händer när människor får tag i sanningen. Han vet att då förlorar han greppet. Det är därför också det är trons kamp. För det handlar om sanningen. Att tro och förtrösta på Gud. Oavsett vad, uthålligt. Men vi ska vara de som tar på oss den här rustningen. Så vi kan använda Guds ord, både sanningen som ett bälte. Bygga upp trons sköld. Och jag tycker det är så fantastiskt. Jag hörde det berättas för mig av en säker källa, en teolog. Att just det här trons sköld, det uttrycket som används, det är att den här skölden är lika stor som en dörr. Det är så fantastiskt tycker jag. Det var inte den här lilla som skölden liksom, som var bilden här innan. Utan den är stor som en dörr. Och då tänker jag, den skyddar hela oss. Kroppen, anden, själ. Hela oss är skyddade. Men vi behöver använda den och sätta framför. Så när han skjuter, om det så är på kroppen, själen, sinna, vad han skjuter, så sätter vi upp trons sköld. Och den byggs upp av sanningen. Och kanske har människor bara, nu hade jag ju ingen bra bild här, men man kanske har så liten sköld som en hand liksom. Och så, för man har ingen tro, man har inte byggt upp den med sanningen, med Guds ord. Så man liksom klarar inte av att skydda. Skjuter han här så skjuter han här. Alltså det går inte. Utan vi ska ha trons sköld. Vi ska bygga upp den med sanningen. Med ordet. Och vi ska också offensivt. Andens svärd. Det tveeggade svärdet. Som slipas. Markus, han är väldigt duktig på att ge mig sån här väldigt bra presenter. Så här. Han är väldigt duktig på det. Och ett år så fick jag en knivslip. Och det är så bra. Första året så fick jag då de här knivarna, såna här fina och bra, för jag gillar ju att laga mat och baka och så. Och sen året efter fick jag en knivslip, och det är ju så bra för de blir ju slöa. Men så bara liksom gör man så här, och så är de vass igen. Vi ska göra så med våra andens värld. Kanske är det som ett ord till någon här, att du har svärdet men det är trubbigt. Det är slött. Du behöver slipa det. Och det gör vi återigen genom att umgås med honom, ordet. Han som är sanningen, Jesus Kristus. Och vi gör det genom att ständigt fylla oss med Guds ord. Ständigt hungra och törsta efter Guds ord. Vi bara fortsätter och fyller på. Så att det får vara ett tveeggat svärd som vi har. Som anden kan använda. Rättfärdighetens pansar. Rättfärdighetens pansar. Oh, vad fienden vill vara på och skjuta på våran rättfärdighet. Att vi inte förstår och har en förvissning om att vi är frälsta. Att vi har en rätt ställning inför Gud. Att vem som helst kan träda in i det allra heligaste idag. Har du gjort det idag? Jag vill inte stanna på förgården. Jag är inte ens nöjd i det heligaste. Utan jag vill träda in i det allra heligaste. Och det kan vi för att vi har rättfärdighetens pansar. Vi har en rätt ställning på grund av vad Jesus har gjort för var och en av oss. Men fienden vill vara och försöka nagga. Även om du vet att du är frälst så kanske fienden kommer med lögner av att ja, men vem tror du att du är? Gud kan använda alla andra men inte du. Och du vet ju, du var ju inte älskad när du växte upp. Och Gud älskar inte. Och bara gör upp med de lögnerna. Låt inte fienden hålla dig fast i det längre. Klipp de banden en gång för alla. Låt Guds ord vara det som är sant. Inte det du känner. Inte det du har kanske hört i åratal. Jag vet att en del kanske har fått höra negativa saker. Utan vi byter ut och bygger på Guds ord. Så vi får vara de här rättfärdighetens pansar. Vi får vara rättfärdiga i Kristus. Så vi förstår vem vi är där. Beredvillighetens skor. Det är underbara skor. Det var gulliga, söta, små blåa foppatofflor här. Men vad har du för skor på dig? Är de redo? Är de redo att gå? Det var det sången sa. Är de redo att gå och tjäna honom? Eller går de i alla andra riktningar? Eller går de i Guds riktning, på Guds väg? Gud vill tala till dig vilken som är din väg. Vilken som är din riktning. Du kanske inte ska följa strömmen om du har gjort det. Oftast så går strömmen åt fel håll. Kanske inte strömmen här i den här församlingen. Men ofta går strömmen åt fel håll. Och då behöver vi veta ifrån Herren vad är våran väg. Och han kommer visa. Han kommer leda. Han är Herren, din herde. Men det är inte lätt att ha någon som herde om man inte också är herre. Många vill ha han som herden. Som talar, som vägleder, men de vägrar att göra honom till herre. Men det är väldigt enkelt. När vi gör honom till herre, då öppnas också våra öron upp. Så vi kan ledas av honom. För då vet han att okej, de har lämnat över styret till mig. Och då kommer det öppna upp våra öron så vi kan höra. Det tredje är att vi är rustade, eller ett folk som är rustat för att göra Guds vilja. Lydnad. Lydnad. Vad viktigt det är att vi är lydiga. Vad har Gud talat till dig? Har du varit lydig? Eller påminner Gud dig om någonting som du inte har fullbordat? Jag tycker det är skönt när jag känner mig, som jag säger ibland, som en ful och fet syndare. Där Gud påminner mig om att jag inte varit lydig om något. För då vet jag ju att jag fortfarande hör Guds röst. Då är jag snabb att omvända mig. Och så säger jag, Herre förlåt mig. Jag har glömt bort eller jag har valt andra saker före dig. Eller jag har varit för bekväm. Jag var inte redo att betala priset. Men sen kan man gå och tjäna honom i den yttersta tiden. Tänk om du och jag kan få vara det här folket som är rustat. Vi har ingenting annat som driver oss. Vi har ingenting annat som uppfyller vårt sinne. Vi har ingenting annat som upptar vår tid. Jag förstår om du behöver både jobba och klippa gräset och kanske ta hand om barnen. Men jag menar utöver det. Vad gör vi med all vår tid? Jag hörde en förkunnelse för länge sedan. Så sa hon så här. Ja, generellt så kanske vi sover 8 timmar. Och så kanske man jobbar 8 timmar. Låt oss säga det enkelt räknat. Men vad gör du med de andra 8 timmarna? Och jag känner mig så träffad. Vad gör jag 8 timmar om dagen med, om vi då får kalla det våran fritid? Vad gör vi med all tid? Vad försvinner? Kanske ska vi gå över våra liv och kolla. Vad gör vi med all vår tid? Har hobbyn blivit en avgud? Eller har tvn tagit över? Men tänk när det är det här folket. Och jag tror att du är här idag. Du vill också tillhöra de här. Jag vill det. Jag ber till Gud om hjälp att få vara med i den här skaran som han söker för en tid som denna. För vi i Sverige vet inte så mycket om vad det är att möta tuffa tider. Vi vet inte vad det är att bli förföljd. Vi vet inte vad det är liksom att få betala ett pris för våran tro. Kanske någon har tittat snett eller inte gillat det vi har sagt. Det är ungefär det vi tycker är ett pris att betala. Men jag ber till Gud att också vara redo för vad som än kommer framöver. Jag tror att det kommer bli tufft. Men jag tror också att Guds härlighet kommer synas så mycket mäktigare. Jag tror att vi kommer få se Guds mirakler, Guds härlighet. Jag längtar efter, jag har inte varit med om det ännu i Sverige. Där människor kommer till mig och säger, Hanna, vad ska vi göra för att bli frälsta? När det kommer en sån tid där de bara får känna Guds kraft, se Guds kraft, uppleva Guds härlighet. Men då behöver vi vara det här folket som har hängivna hjärtan, som är rustade och rustade för att göra Guds vilja. Som är bara hängivet honom och lyda honom. Som inte har någonting annat som är viktigt, kosta vad det kosta vill. Lukas säger i 22:42, bland annat där och på flera ställen. Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Han visste. Och på den tiden, du och jag är inte så insatta i det. Men det var den mest fruktansvärda döden. Korsfästelsen var den mest fruktansvärda döden. Som man kunde dö då. Och han visste det. Förmodligen hade han ju sett flera korsfästelser. Det var liksom inget något nytt som uppfanns. När det var dags för Jesus att dö för dig och mig. Och därför säger han, Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Det står att han till och med svettas blod. Så illa har det inte varit för mig, jag erkänner. Kanske har svettats lite på missionsfältet ibland. Det är lite varmt där. Svettats av andra anledningar kanske. Men inte blod. Men Jesus slutar ju inte bönen där. Var slutar vi våran bön? Herre, ta någon annan. Nej, det är för tufft nu. Ta bort bördan, ta bort det. Gör så, låt det försvinna. Men Jesus ber inte så. Han säger, men ske inte min vilja utan din. Ske inte min vilja utan din. Be vi den bönen. Jag bad den bönen för första gången när jag var 20. På knä i ett litet studentrum i Kalmar. Och det var den bönen som öppnade himmelen. Och då kom kallelsen över mitt liv. Då hörde jag Gud tala klockrent. Hanna, det du gör just nu är inte min plan med ditt liv. Utan jag har kallat dig att predika för nationerna. Där kom missionskallelsen. Kallelsen att predika, för Sverige är ju också en nation. Där kom kallelsen. Där kom uppdraget och hela fokuset har varit på det alltsedan dess. Just bara för de här få orden. Ske inte min vilja utan din. Om du vill vara brukad av Gud, och det vill ju vi. När vi ber den här bönen, ske inte min vilja men din, Herre. Då kommer också vi höra, vägleda, att Gud kommer visa oss. Och då kommer vi ingå i bland det här folket. Sitt inte och tänk, jag bara känner att jag vill säga detta igen innan jag avrundar här. Tänk inte på dina svagheter. Vi har alla svagheter. Tänk inte på misstagen, vi alla har gjort misstag. Tänk inte på det som är bakom. Jag glömmer det som är bakom, får sträcka mig mot det som är framför. Säger Paulus. Jag bara upplever att jag ska säga det ännu en gång. Här och nu visste Gud att du skulle vara här. Ung som gammal, man som kvinna. Och han söker ett folk. Men han ser inte dig som ett folk här idag. Han ser dig som en individ. Som han vill kalla att tillhöra folket. Han visste att du skulle vara här. Och han vet vad du har i dig. Han vet vad du kan ge. Han vet hur han kan bruka dig. Men låt oss be den här bönen, ske inte min vilja, men din. Och det är inte det att vi behöver liksom säga de orden hela tiden, utan men vi behöver ha den här hjärtas inställning. Ibland när det har kostat på i våran kallelse så har jag liksom, jag har kanske inte bett att Fader, om du vill ta den här kalk ifrån mig, för man vet ju att det hjälper inte så mycket att be den bönen. Men ibland har det varit under tårar och bara sagt, Herre, hjälp mig att bara vilja leva för din vilja. Att låta din vilja ske, oavsett vad det kostar. Paulus säger de här orden. Det här var en av de första verserna som jag läste. När jag hade i princip inte läst Bibeln, måste jag erkänna, själv innan jag var 20. Jag hade läst när pastorn sa i kyrkan, nu läser vi Bibeln. Men annars hade jag inte gjort det. Men så hade jag köpt en ny studiebibel och började i Apostlagärningarna. Och så kom jag då, och jag bläddrade liksom upp där till kapitel 20 och så hamnade jag på vers 24. Det var en bra början på bibelläsningen. Då står det så här, Paulus säger, men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderike evangelium. Kan vi, vågar vi stämma in i den bönen? Vi anser inte att vårt liv har något värde för oss. Och då menar ju inte han bara vårt fysiska liv, utan han menar ju vår vilja. Är vi redo att liksom förneka det, lägga bort det, skala av det som tillhör vårt liv för att kunna fullborda våra lopp och den uppgift som du har fått av Herren? Vi alla kallade till att sprida och vittna om Guds nåderike evangelium, som Paulus säger. Men vi är också olika och du ska göra det på ditt sätt. Du ska betjäna människor på ditt sätt, där du är. Det är ingen slump att du bor där du bor. Det är ingen slump att du jobbar där du jobbar. Eller har kontakt med de människorna du har kontakt med. Utan där vill Gud bruka dig. Och min sista bibelvers är från Esters bok 4:16. Vi vet att Ester var en ung tjej. Och det står inte att hon hade massa superkvaliteter. Det står att hon var vacker dock. Men inga andra kvaliteter står det. Och vi vet att hon blir kallad till templet där. Hon blir utvald att bli drottning. Och mitt där när hon lever är bekvämt och skönt. Jag tror hon hade det jätteskönt där. Så kommer kallelsen till henne. Att rädda det judiska folket. Att våga gå in till konungen fast inte konungen hade kallat på henne. Och först tvekar hon, ni känner till berättelsen. Först så säger hon, nej men vet du inte om att nej, men det här går inte, svarar hon Mordekaj. Men då manar Mordekaj igen, vem vet om inte du har nått kunglig värdighet just för en tid som denna. Och jag tror att du och jag, vi är utvalda att födas och leva i en tid. Vi är utvalda just för en tid som denna. Och när hon hör Mordekajs maning igen, faktiskt tillrättavisning. En maning, en skarp tillrättavisning. Så tror jag att det är som att hon hör Guds röst genom Mordekaj. Hon inser att det är Gud som kallar mig. Och då säger hon sen, skall, hon bestämmer sig för att gensvara. Och säger hon, skall jag gå förlorad så må jag gå förlorad. Vilken inställning. Vilken inställning. Tänk om du också kan vara så. Om vi så ska förlora våra egna liv. Och jag tror ju som sagt, det kan ju vara fysiskt kanske. Men framförallt. Allt det där andra, förneka oss själva, det som vi lever för. Om vi så ska förlora det, är vi villiga? Är vi redo att gå? För Herren söker ett folk. Han söker efter dig. Åh, han söker efter dig. Och det här var ett budskap som kan upplevas allvarligt. Men jag kan säga, jag tror inte det finns någonting bättre än att satsa sitt allt på Herren. Det är tråkigt att leva ett halvdant kristet liv. Det är tråkigt vad man än gör att göra det halvöverlåtet. Det är lite all in eller inget alls. Att leva överlåtet och ännu mer när det gäller Herren, relationen med honom. Och när vi lever det här livet där vi bara vill ge våra liv helt och hållet för honom. Då kommer vi också behöva honom. Vi kommer törsta, vi kommer hungra, vi kommer behöva söka honom ännu mer. Vi kommer törsta och hungra efter Guds ord. För att vi har gjort av med så mycket energi så vi behöver fylla på. Gud kallar på dig idag. Du är utvald utav honom. Men är du villig att gensvara? Vill du vara med i det här folket som är rustat? Som Herren söker? Han ser ditt hjärta just nu och han kommer se ditt gensvar. Och jag kommer inte bara, först tänkte jag så här, men jag kan ju liksom avrunda här idag med att vi ber en gemensam bön. Nej, jag tror inte jag vill det, för ibland gör vi så och så glömmer man bort det och så var det liksom ingen skillnad. Man bara gör det för att kanske jag sa det. Men Annika, du får gärna komma fram och så vill jag att vi sjunger den här sången. Och kan du den inte eller vill inte sjunga, den kommer här. Låt det vara en bön från ditt hjärta. Och låt det vara bara några minuter nu. Vi kan ha lite förbön sen om du vill, om du har något behov, liksom något övrigt. Så. Annars ber vi för om du inte vill komma fram och vi lägger händerna. Så det är lite speciella tider. Vi finns, men all respekt, då ber vi ändå. Men först vill jag bara ta den här tiden av att inte där jag kan få någonting. Vad vi är ute efter, utan vad du och jag kan ge till Herren här idag. Och låt det här vara en bön. Det är en sång, men det är en bön från ditt hjärta. Och Du kan sjunga med eller bara sluta dina ögon och bara säga: Herre, hjälp mig att vara redo. Eller hjälp mig att ta tag. Kanske det har varit någonting i min förkunnelse idag som du bara känner: jag är inte rustad. Eller jag är inte redo. Eller mitt hjärta är inte hängivet. Det är inte engagerat. Det är inte troget Gud. Eller någonting. Låt det bara vara en bön inför Herren just nu. En överlåtelsestund. Och så kan vi sjunger den några gånger här med Annika. Och låt oss bara överlåta oss till Herren. För han söker dig, Herre. Jag vill bara be för dig. Och så kommer Annika att leda oss i den här sången. Herre, jag bara tackar dig, Jesus. Herre, vi bara prisar dig och lovar dig, Herre, att du är den du är. Herre, tack att du var villig. Herre, du var villig, Herre, att gensvara. Du var villig att be bönen. Inte min vilja, men Guds vilja skulle ske. Och du var villig att fullborda korset. Du ödmjukade dig och du blev lydig hela vägen till döden på korset. Och Herre, vi kan inte förstå det, men vi tackar dig. Herre, ge oss nu modet. Ge oss nu kraften. Ge oss nu hängivenheten, överlåtelsen. Att också ha samma bön, samma liv, samma överlåtelse, samma lydnad. Herre, jag bara tackar dig för var och en som är här. Jag tror inte att det är en slump, utan du kallar på män och kvinnor just nu att bara få vara med i det här folket som du söker för en tid som denna. Och Herre, nu vill vi bara be den här bönen genom sången, Herre. Att vi vill ge våra liv. Vi ger dem till dig och vi håller ingenting tillbaka. Ja, vi ger våra liv. På stridsfältets höjd vill vi ge våra liv. Och vi vill leva för dig. Amen.